Har vi vibe, Brutti?
Nej.
Brukar man inte säga vibe?
Nej.
Får du en bra vibe av mig?
Nej.
Jag vill inte spela in längre. Nej. Något Kaiko är den humorfyllda podden på rena skötska där jag, Davva och min kompis Brutti ger dig en dos skratt i kollektivtrafiken.
Men fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker.
Det perfekta sättet att göra vardagen lite mer underhållande, va? Lyssna på Podplay. Har vi vibe, Brutti?
Nej.
Brukar man inte säga vibe?
Nej.
Får du en bra vibe av mig?
Nej.
Jag vill inte spela in längre. Något Kaiko är den humorfyllda podden på rena skötska där jag, Davva och min kompis Brutti ger dig en dos skratt i kollektivtrafiken.
Men fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker.
Det perfekta sättet att göra vardagen lite mer underhållande, va? Lyssna på Podplay.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Idag heter min gäst Tommy och han berättar en historia som inte alls har att göra med att fånga bovar, men han jobbar som polis. Glöm inte att besöka och gilla Snutsnack på Facebook. Mig hittar du på sociala medier under mitt namn Hasse Brontén. Och allihopa, var försiktiga där ute och ha en riktigt trevlig lyssning. Välkommen till dagens gäst, Tommy.
Ja, tack.
Hur står det till?
Jo, men det är rätt okej.
Du var ute i god tid.
Ja, man vet ju hur det ser ut med trafiken i den här stan, så att vis av erfarenhet så är det bra att vara ute i god tid. Hellre en halvtimme för tidigt än två minuter för sent, det är mitt motto.
Ordning och reda.
Jajamän.
Ja, men det gäller.
Gammal scout.
Är du gammal scout?
Ja då, för tusan.
Alltså gammal scout, var det någonting, scouterna, var det någonting som ledde in på polisyrket då?
Nej, det var senare än så, då var jag redan polis. Utan det fungerar lite grann så här att ska man ha med barnen någonstans, då måste man engagera sig. Så att det var väl, jag ska inte säga ett villkor, men ett sätt att få in mina barn i scouterna, det var att gå in som ledare.
Mm.
Sen när de la av, då var jag kvar ett tag som ledare, så att... Ja, men jag tyckte det var kul då.
Jaha, för jag uppfattade som att du var scout när du var yngre.
Nej, utan det var som vuxen. Men man fick ju ändå lära sig lite vett och etikett även som vuxen.
Så du menar att det går att lära gamla hundar att sitta?
Ja, det gör det. Det gör det.
Tommy, när började du polishögskolan då?
Ja, var det? Det var väl januari 92, så ett tag sedan.
Mm. Var det någon... Någon gammal dröm att bli polis, eller var det, hur blev det så att du sökte dig till polisen?
Alltså det var egentligen en olyckshändelse. Jag hade gjort lumpen rätt länge och muckat som menig och låg inne som radiosignalist, för då var det ju 436 dagar.
Okej, okay, oj.
Ja, sen när man var klar där så visste jag inte riktigt vad jag ville göra. Jag visste att jag ville jobba med människor.
Mm.
Hade väl en anställning då som vaktmästare på ett företag i Nacka. Men kände inte riktigt att jag ville tillbaka dit, så jag satt väl hemma och tjatade med både det ena och det andra. Till slut så vet jag inte om frugan ledsnade på mig och så, men bli polis då och sånt. Ja, tänkte jag, varför inte? Men så hade jag ju en fysik då som behövde jobbas med lite. Så att,
alltså var det så?
Ja, för tusan. Jag hade väl, när jag mönstrade så hade de en sån här check liten tavla på var man låg ungefär fysiskt sett på. Korpidrottsman, elitidrottsman och hela skalan. Och så när jag frågade var jag ligger då tittade han på mig lite grann. Så, ja, vad ska jag dra till med? Skoputsare. Så, att, nej, så jag hade lite att jobba med fysiskt.
Okej, okay, för vi har haft en del gäster här som har haft problem med synen. Och någon har varit tvungen att ta körkort och lite sådana grejer. Men för dig var det alltså att träna lite då, eller?
Ja, inte så lite heller. Utan jag la ner rätt mycket energi på det.
Hur mycket energi la du ner på det då?
Ja, det var i princip... varje dag i någon form.
Hur länge då?
Ja, från det att jag bestämde mig till att söka in tills dess att jag sökte in, så att jag höll väl på att träna upp ungefär ett års tid.
Okej, nu måste jag reda ut det här. Hur dålig fysik var du då? Alltså, vad var det du ville träna upp då? Var det liksom...
Nej, men jag hade väl egentligen så tror jag nog att vissa delar var ju dåligt, va? Men jag tror nog att jag hade också lite för höga tankar om hur bra man var tvungen att vara.
Ah, okej.
Men så jag kan väl säga att när jag väl hade gjort testerna och gått klart GK1 och GK2 och blivit färdig, så har jag väl kanske inte lagt ner lika mycket tid på träningen, men, och nu är jag väl på en sån nivå att jag kanske skulle börja igen då, men det var i alla fall min tröskel att ta mig över för att bli polis.
Just det, och när du nämnde GK1 och GK2, så var ju då på den tiden man gick en grundkurs 1 som det hette, och sen så var man ute på praktik i 1,5 år nästan, var det inte så?
Ja, men det var det.
Och sen gick man tillbaks till skolan då kallades det för grundkurs 2. Det här har man ju ändrat nu, men jag gick ju också den varianten och tyckte att det fungerade ganska bra, måste jag säga.
Då var det ju 3 år, nu är det väl 2,5, va? Just det. Det skiljer sig lite där också. Sen kan jag ju tycka kanske att så här med facit i hand att GK2 kanske skulle ha kommit 1 eller 2 år senare. För det var ju väldigt olika hur mycket vi hade med oss att faktiskt processa under GK2. Men tanken är väl bra, men den där gamla avrostningskursen skulle nog vara någonting att återinliva i verksamheten.
Ja, just det. Det fanns alltså en kurs då som man gick tillbaks in och gick, men den gick aldrig jag vad jag kan minnas.
Nej, alltså jag är osäker nu, men jag tror att det kan ha varit så att den här GK2 den ersatte den.
Okay.
Och kom tidigare, men ja, det funkar ju rätt bra ändå.
Men när du var klar, vad hamnade du då?
Jag hamnade i Nacka, på ordningen där. Var inte på ordningen mer än ett par år, och sen så fick jag en tjänst, ett VIK som KC-befäl i Nacka.
Och KC betyder?
Ja, kommunikationscentralsbefäl då.
Just det.
För då på den tiden så hade ju varje myndighet som det faktiskt var en egen kommunikationscentral. Sen blev det ju fortsatt en kommunikationscentral fram till någon gång vid millennieskiftet strax efter det.
Och Nacka är då en stock, det ligger ju sydöst om Stockholm kan man säga. Och hur skulle du beskriva Nacka som polisdistrikt då när man kommer dit? Vad får man som polis jobba med när man jobbar i Nacka?
Ja, till att börja med när jag kom dit så var det ju, man blev ju 2 i patrullen direkt som aspirant, så att
och när du säger 2 patruller, ja, betyder det, men då åker man bara 2?
Ja,
alltså.
Åker 2, som jag förstår att det är vanligt nu, så åker du ju då som aspirant med din handledare, så att man är 3 i patrullen.
Just det.
Men då var man 2 i patrullen och man förväntades fungera som aspirant redan från början på ett annat sätt, på gott och ont naturligtvis då.
Men och så var det när du kom ut?
Ja, och det var ju vad vi inte hade. Det var ju en tunnelbanestation då, men på det stora hela så var det en hel del att göra. Så att jag tyckte att det var bra. Nacka var ett lagom ställe att börja på. Vi fick en bredd.
Så då åkte ni då på allt mellan viltolyckor och krogslagsmål då, eller hur såg det ut?
Allt hela spektrat av inkommande jobb då. Viltolyckor, krogslagsmål som du säger, lägenhetsbråk, villainbrott, trafikolyckor, olika svårighetsgrad. Så att det var allt.
Vad jobbar du idag någonstans?
Idag är jag chef för en av 5 kriminaltekniska grupper i Stockholm.
Okej, så det finns alltså 5 olika då som täcker olika distrikt då, eller?
Ja, vi är väl uppdelat med 2 stycken teknikergrupper på sydsidan. 2 på nordsidan. Sen har vi 1 grupp i city. Sen har vi ett par kriminaltekniker även på Gotland.
Okej.
Okay. Men de tillhör organisatoriskt den citygruppen, men är ju ganska, får vara väldigt mycket 1000 konstnärer där på Gotland eftersom det är en ö då.
Men kriminalteknik då, om man tittar på det, är det någonting som du kom att bli intresserad av som polis, eller var det någonting som du hade tänkt på redan innan när du skulle kunna tänka dig att jobba med?
Alltså jag vill egentligen hela tiden, om vi ser från en vecka från in på GK1, så hade vi den första kontakten med kriminalteknikutbildningen. Och då hade man ett exempel på ett ärende som var just från Nacka. Ett gammalt mord. Och det sättet som man beskrev på hur kriminalteknikerna jobbade för att hitta det där lilla som fick så stor betydelse, då kände jag att det här ska jag jobba med framöver. Men sen så tar ju verkligheten olika vägar och jag hamnade väl på sådana ställen där det kanske inte är en rekryteringsbas för att bli kriminaltekniker. Så det tog mig ganska lång tid. Jag började med kriminaltekniken 2005. Då blev jag LOKUS, som det heter, lokala brottsplatsundersökare, som främst åker på mängdbrott.
Varför är kriminalteknik intressant?
Nej, men det är för att det är så brett. Det är så brett och man vet någonstans att kriminaltekniken, forensiken, får ju mer och mer betydelse i varje enskilt ärende. Och inte ett enda ärende är det andra likt. Och du kan kastas från det ena jobbet till det andra på nolltid. Jag har varit med om att jag har suttit en mikroskop och skalpell och försökt peta upp knutar på en så kallad Gambia-boll där man knyter ihop narkotika. Mm. En timme senare står jag och jobbar med lyftkran på en rasolycka. Så det är väldigt tvära kast, men alla de här typerna av undersökningar kräver ju ändå ganska stort mått av koncentration och förmåga att läsa en plats. Och det är det som är intressant.
Men det är just det här, läsa en plats. Jag tänker nu, jag får ju upp en bild då nu när jag tänker på kriminalteknik. Det är att ni som tekniker då kommer in på en, till exempel en mordplats. Och vad är det man gör då? Vi pratade lite innan vi började spela in om perception. Men om innan vi går och pratar mer om perception då, men vad gör ni? Först kan jag tänka mig att en patrull har varit på plats och konstaterat att här har det nog antagligen skett ett brott och så spärrar man av, va? Mm. Och sen kommer ni. Och hur går ni tillväga då som tekniker?
Alltså det är lite olika beroende på vad det som har hänt. Alla platser är ju naturligtvis unika, men till att börja med så försöker man ju titta på vad ska jag ha för strategi här? Vad har jag för ingångsvärden? Vad vet jag? Vad har jag fått veta om det här händelsen innan jag börjar min undersökning? Och det kan ju vara så att patrullen har hittat en kropp under sådana omständigheter att de själva inte gärna vill avgöra om man ska se det som ett brott eller inte. Det är mycket ung personal ute nu. Och då kan ju vi komma med våran erfarenhet och göra en bedömning att det här är sannolikt inget brott. Och sen ska vi naturligtvis ändå ta höjd för att vi kan ha fel, så att vi brukar ju låta platsen vara fortsatt avspärrad om det är möjligt då till efter den rättsmedicinska undersökningen. Och den säger ju ofta vad personen har dött av. Och då kan vi ta en ny tag där. Är det en plats utomhus, ja, men då får vi jobba på som det är skarpt oavsett vad vi tror och tänker. Men det handlar ju egentligen om att jobba sig långsamt fram och försöka se vad är det som är viktigt här. Vad är det på den här platsen som kan leda utredningen framåt? Och det handlar ju både om att eller jag ska säga så här, det handlar inte om att sätta dit någon, utan det handlar om att komma så nära sanningen som möjligt. Och lika viktigt är det ju då att kanske fria en misstänkt.
Just det.
Det får vi inte glömma bort att det är. Vi lägger ju ingen värdering i att nu ska vi sätta dit någon eller nu ska vi hitta saker som
pekar just pekar på en specifik
person. Precis, utan vi håller ju oss objektiva. Vi försöker ju hålla oss så objektiva som möjligt, och därför så är det ju vissa delar av utredningen som vi försöker hålla oss ifrån att få veta. Vi vill helst inte läsa några förhör eller någonting sådant innan vi börjar vår undersökning, för vi vet hur lätt man blir färgad.
Så du menar att man kan alltså påverkas då, fast man tänker att man ska vara objektiv, så om man då till exempel läser olika förhörsdrag och sånt, att man kan bli påverkad ändå, eller?
Ja, absolut. Jag skulle kunna visa dig ett par exempel sen på hur du kan svara helt tokigt fast du vet att du har fel, men sättet man ställer frågor på, de intryck och den ordning du får intrycken på, får dig att svara fel fast du vet att det är fel från början. Så visst är det så. Och Nu kan man ju tycka då att visst, vet man med sig om att man är påverkad, så får man ju vara mer försiktig när man sen börjar skriva sitt protokoll för att kunna stå för allting. Mm. Men det är inte bara det, utan det handlar ju också om att kommer jag dit med fel förutsatser så kan ju min undersökning leda mig fel. Att helt plötsligt börjar jag söka spår som ska bekräfta en bild jag redan har, och då kan jag missa det som inte passar in i den bilden jag har med mig.
Så. Just det. Mm. Men hur mycket kan man då, om man går in, och vi pratade just, vi nämnde det här ordet perception, men hur mycket kan man ta in av en kanske ganska kaotisk och stökig till exempel lägenhet där det har skett ett misstänkt mord till exempel? Hur mycket kan man ta in som tekniker när man kommer?
Ja, det handlar ju egentligen om hur mycket tid man har.
Mm.
Och hur länge vi kan ha kvar brottsplatsen. För när vi kommer dit inledningsvis, till att börja med ska man säga att mycket av det här som vi blir kallade på, det sker ju under beredskapstid, under mörk tid. Mm. Där kroppen, även våran kropp, är inställd på vila och med allt vad det innebär med hur du får igång de grå, så att säga.
Mm.
Det ska man ha med sig. Och sen kommer vi dit, precis som du säger, det är kaos. Allting är bara en enda röra. Vad är det som är relevant här egentligen? Det vet vi ju inte. Vi kan ha en bild, vi kan skapa oss en bild av det med blodstänksbild på väggar och tillhyggen som ligger på förväntade platser utifrån en skadebild på kroppen och sådana saker. Men vi är ju fortfarande precis kommit till platsen, så att jag tror ju att dag två så har det lossnat så att du kan börja se ett annat sammanhang.
Mm. Så det krävs lite tid alltså?
Ja, men det är en erfarenhetssak också. Jag menar, har man jobbat länge, nu är inte jag ute så länge eller så mycket längre, så att jag menar, de jag arbetar med, min personal, det är ju ganska lätt att se att här har vi en person som har jobbat väldigt länge, som ganska snabbt kan bilda sin uppfattning om vad som är relevant och inte relevant.
Mm.
Sen har vi de som kanske är mera nya då i rollen som kriminaltekniker, som behöver lite mer tid på sig och ska ha det. Men det går inte att säga hur lång tid en undersökning tar.
Nej.
Det är ju,
jag förstår att det är
varit på mordundersökningar som varit klara på 30 minuter.
Okay.
För att det finns ingenting att söka på.
Nej.
Så att det jag har varit på ett inbrott som har tagit 1,5 dag när jag var lokus.
Mm.
Så att det är omöjligt att säga hur lång tid någonting tar. Det var vad man kan säga, att när du kommer dit och ska någonstans hitta omständigheter, spår, föremål som kan ge en vägledning om vad som har hänt på platsen.
Mm. Spännande. Du var med i en historia också idag.
Ja, och det var väl det här som var den svåra grejen. Jag fick ju höra att jag skulle ha med mig någonting som har påverkat mig.
Mm.
Och att från ett ganska långt då liv, polisliv, välja ut någon enstaka händelse, det är inte lätt. Jag skulle kunna välja en händelse som har kanske gjort mig till en lite mer cynisk människa än jag var när jag började polis. Mm. Jag skulle kunna välja ut en händelse som faktiskt fick mig kanske att tappa lite tro på mänskligheten.
Mm.
Jag skulle kunna välja en händelse som jag varit med om, som för med sig en del skuldkänslor och en bild på näthinnan som jag vet att jag aldrig kommer bli av med.
Mm. Det står det helt fritt.
Ja, precis. Och det var det som jag brottas med lite grann. Vad ska jag välja nu? Men då tänker jag, väljer en grej som jag var med om som faktiskt, jag minns med rätt mycket värme.
Mm.
2012 i mars så flög ett Herculesplan in i Kebnekaise sydtopp.
Mm.
Planet var från norska försvaret. De skulle flyga från Norge då in till Kiruna för att hämta norsk trupp som hade varit med på någon övning inne på svensk sida.
Just det.
Och på vägen över mot Kiruna så av olika händelser så flyger de rakt in i Kebnekaise sydtopp från eller över en glaciär som heter Rabaus glaciär. Och de försvinner ju då naturligtvis och man får ingen kontakt med dem, och inledningsvis så sätter man igång en sökinsats för, i syfte att rädda liv.
Mm.
Jag följde ju med det där en del på media och hade även en del utav insatsen kopplad till min Rakel. Eftersom jag på den tiden...
Vad innebär det då för lyssnarna?
Ja, det är ju så här. När man sätter igång en sån här insats så sker det en hel del radiotrafik.
Mm.
Och det sker ju över vårt radiosystem Rakel. Och allting är ju digitalt. Det innebär att egentligen så kan du sitta var som helst och lyssna med den här radiotrafiken. Och jag fick som uppgift då att lyssna med på allting som hände där uppe i Kebnekaise. Och samtidigt då så meddelade jag det som var relevant därifrån till en grupp med kriminaltekniker som var på väg upp ifrån Umeå.
Okay.
Och den här gruppen som var på väg upp från Umeå, det var det här norra teamet, DVI-teamet som det heter. DVI, det står ju för Disaster Victim Identification.
Okay.
Och det är de som kopplas in vid katastrofer eller andra händelser där det handlar om att identifiera dödsoffer. Så de fick ju uppgift att åka upp då till Kebnekaise och inleda den insatsen att leta efter kvarlever, när man då förstod att det inte längre var fråga om att rädda liv.
Just det.
Så att det där jobbade de då, första teamet jobbade, tror jag var en dryg vecka. Och sen kom jag upp i, det var andra eller tredje vågen. Fick jag åka upp dit och hjälpa till med själva sökandet.
Mm.
Till att börja med, jag har ju redan varit inne på att min fysik kanske inte riktigt ligger på den nivån som många av mina yngre kollegor kör. Så att det var väl det första som slog mig, att det här var nog det mest fysiskt ansträngande jag har gjort under min karriär som polis.
På vilket sätt blev det? Du fick alltså, ni fick ta er till den här platsen så att säga?
Ja, det blev ju antingen med helikopter eller bandvagn ut till själva glaciären. Men när vi väl var där uppe så var det ju som att springa upp och ner för en slalombacke där du sjunker ner till knäna ibland i snö.
Just det.
Så det var väldigt mycket klättrande och farande där uppe. Och vi bar ju med oss ryggsäckar som innehöll stora ballonger, skulle man kunna säga. Eftersom det här var ju samtidigt en av de minst utforskade glaciärerna i fjällmassivet. Så vad man visste det var att det finns både glaciärsprickor och glaciärbrunnar, men man visste inte riktigt var. Så att det fick man ju i alla fall inledningsvis ha med sig, att du kunde helt plötsligt marken försvinna under fötterna på en.
Mm.
Och då fick vi ju veta att faller man ner i en glaciärspricka, då faller man 30-40 meter och sen slår man ihjäl sig. Faller man ner i en glaciärbrunn, då faller man 30-40 meter men sen planar ut ungefär som en rutschkana. Och sen kan du falla ytterligare 150-200 meter långsamt och sen stannar du någonstans där nere under isen, men helt oskadad, men du kommer aldrig därifrån.
Okay.
Så det var en sån där sak som man kände att det vill man inte riktigt vara med om. Men det var ett högt mått av säkerhet när vi jobbade där.
Mm.
Men som sagt, väldigt fysiskt ansträngande. Och vad som jag kommer ihåg där som... Ja, vi har pratat om det, vi som var där uppe. Det var någonting som verkligen berörde oss. Och det var ju på morgnarna när vi vaknade. Så gick man in och åt frukost och så då passerade man...
Var åt ni frukost?
Ja, på Kebnekaise fjällstation.
Okay.
Vi bodde där, vi var förlagda där uppe.
Mm.
Och då passerar man fotografierna på de här förolyckade norska soldaterna då.
Okej.
Okay. Och det jag kan fortfarande känna lite grann när jag tänker på när man gick förbi, nästan såg om morgon åt dem, för nu visste man att nu skulle man ut och leta efter dem.
Okej. Okay.
Så, att det var, det...
Så ni fick verkligen bilder på dem då varje...
Ja, precis. Då, det var ju det. Man visste ju någonstans. För det blir så... det blir så kliniskt på något sätt. Med tanke på också, nu ska man ju veta det att det här planet flög in i bergväggen i över 500 km i timmen.
Mm.
Med vad det innebär då med söndertrasad plåt och allting sånt. Så att de mänskliga kvarlever vi hittade var ju ibland väldigt smått.
Mm.
Och det gjorde det att det här gav ju i alla fall mig ett ansikte på vad jag faktiskt höll på med.
Mm.
Det var liksom inte bara att klättra och leta muskelvävnad på ett berg, utan det här var de här människorna, det var de här människorna liksom som vi jobbade med.
Mm.
Och det var lite skönt samtidigt att behålla den här mänskliga aspekten i någonting som kan vara ganska, jag ska inte säga makabert, men ändå udda.
Mm. Och hur gick det då? Hittade ni delar av de här?
Ja, för det var väl målet då att det skulle finnas någonting att lägga i varje kista. Och det gjorde vi.
Kunde man också utröna vem som var vem?
Ja, men det gör man ju med DNA.
Det gör man med DNA. Mm.
Här prövade man faktiskt också en teknik med att göra undersökningar utav egentligen alla delar som kommer in. Så att man kunde ganska lätt hålla isär de olika vävnadsresterna och veta vilken person det var. Så att det var aldrig någon tvekan om vem som var vem, så att säga.
Hur länge fortskred det här arbetet? Hur länge var du där uppe?
Jag var där i, nu ska jag se om jag tänker rätt, 9-10 dagar någonting.
Mm.
Men hela insatsen pågick ju i första vändan 4 veckor, tror jag.
Okej. Okay.
Men sen var man uppe en 2 veckors period till, precis när snösmältningen hade nått sin kulmen då, när så mycket snö var borta som möjligt.
Mm.
För att se vad man mer kunde hitta innan man avslutade. Sen vet jag att de har varit uppe och städat bort rester utav plan och sådana här saker. Det här är ju ändå ett naturskyddsområde.
Men du inledde den här berättelsen och med att säga att du valde den för att den lämnade dig av en känsla av ömhet, sa du?
Ja, men lite grann så där.
Kan du beskriva varför? Jag förstår när du ser de här bilderna på de här människorna som du förstår då är döda och förlyckats. Men vad är det mer som gör den här gruppen som ni jobbar med? Hur jobbar ni tillsammans och vad pratar ni om kring det här?
Ja, vi pratar inte så mycket. Det är väl utav de som var där samtidigt som jag, så träffar jag en. Pratar med dagligen. Så, men det är inte så ofta vi pratar om just den här händelsen. Utan...
Men jag tänkte just när ni var där. Så att
ja,
säga.
Men det var ju, ska vi säga att just när vi var där så var det ganska intensivt arbete. Vi jobbade kan säga från 7 på morgonen till midnatt varje dag. Så det var ju inte mycket mer än att sova sen.
Mm.
Men det är klart, under den tiden så pratar man en del och... Men det här är nog mer en känsla jag har hos mig själv.
Mm.
För det är så här, många insatser vi gör. När man är ute och så att säga, jagar bovar eller vad man ska kalla det för. Då, så när vi gör någonting bra, då är det oftast någon som tycker sig råka illa ut. Och med all rätt, jag menar, begår man ett brott så ska man naturligtvis svara för det. Men det här var en situation där det fanns liksom inga förlorare.
Nej.
Det fanns inga förlorare. Det är klart, det var ju jättetragiskt med den händelsen som var, men vi jobbade alla mot samma mål och vi kände liksom en samhörighet, oavsett om du var en kriminaltekniker från Stockholm eller en militär från Oslo. Det liksom vi hade samma mål. Och någonstans, hur dumt det kan låta, så är det här nog den av de insatser jag känner mig stoltast att ha varit med om.
Trots att det här egentligen, det ligger inget brott i bakgrunden, ni har inte fångat någon bov då, som du säger. Utan
nej, utan här handlar det egentligen bara om att ställa till rätt. Det ska jag väl inte säga, men det är ju viktigt ändå att de här familjerna som har mist sina anhöriga får någon form av avslut.
Mm. Kunde man hitta alla av dem som
Man hittade en del från alla. Alla, alltså all mänsklig kvarlevnad har man inte hittat, men man har hittat från alla de som fanns på planet.
Just det var det jag menade. Ja. Just det, så man, man kan säga att alla de här personerna fanns på planet, ja, och nu har vi hittat, så att,
ja,
säga,
precis,
kvarlever av de personerna. Ja. Så då vet de anhöriga att ja, han var med och han åkte in i bergväggen.
Ja, och det finns någonting att ha en ceremoni kring. Liksom.
Just det. Ja.
Alltså den där är någonting jag kommer ta med mig in i. Med viss, ett stort mått av ödmjukhet naturligtvis. Mm. Men också ett stort mått av värme när jag väl lägger min bricka på hyllan eller skickar in eller vad man nu gör. Så.
Mm. Jag kan förstå den känslan lite grann som du beskriver, att du att ni vandrade så att säga alla där på plats mot en och samma uppgift, och när du säger att det inte fanns några förlorare så syftar du just givetvis inte på de som åkte in i bergväggen, utan du syftade på de ni som var där och jobbade och att ni bara gick framåt så att säga i ert arbetsinsats.
Ja, precis. Men jag menar på att den här tragiska händelsen hade ju ägt rum. Den gick liksom inte att göra någonting åt.
Nej, precis.
Utan vad vi var där att göra, det var liksom att på något sätt i den mån det var möjligt döva smärtan från de som drabbades, som satt hemma i ovisshet och undrade vad som egentligen hade hänt. För parallellt med det här så pågick ju naturligtvis också en utredning om vad var det som hände, varför hände det här. Så att våran roll som kriminaltekniker var ju i första hand att vara med vid och identifiera kropparna som fanns där på glaciären. Men sen var ju haverikommissionen där också och letade efter spår som skulle kunna berätta någonting om varför olyckan hade skett. Och det är klart att såg vi någonting som vi ansåg kunde vara intressant för dem, så det är klart att vi samarbetade även i den biten.
Vet man idag varför det var så att det här planet flög in i?
Ja, man har en bild av hur det har gått till. Det här är ju ganska, vad jag har förstått så är det ganska många omständigheter som har varit med och spelat in här. Men en är ju att det här skedde i mars. Och januari samma år, om jag inte helt ute och cyklar, så begränsade man från NATOs sida, det här är ju ett NATO-land, va? Så man begränsade från NATOs sida hur långt flygledartornet i Kiruna kunde se ut över norsk mark.
Mm.
Så att flygledartornet hade ingen koll på var det här norska planet befann sig.
Okay.
Och när det norska planet var på väg över massivet så fick de en order att gå ner på en flygnivå som gjorde att de hamnade ungefär 100 meter under toppen på sydtoppen.
Okej.
Sen om det här är ett missförstånd att man från flygledartornet i Kiruna räknade med att de, alltså på beräknad flygtid, skulle ha varit över. Eller vad som har hänt det. Men vad man vet också det är att den här varningssystemet i planet som ska varna för att man är på väg att flyga in i terräng, den fungerar inte på den breddgraden. Det ligger för långt norrut.
Oh, okay.
Det är i alla fall så jag har fått det beskrivet för mig. Sen finns det ju här att läsa naturligtvis. Men som sagt, flera olika omständigheter som gjorde att man flyger rakt in i bergväggen.
Mm.
Och har förmodligen inte ens en aning om att man är på väg att göra det.
Jag tänker på dels det här arbetet du berättar om och hitta de här kvarlevorna, men du nämnde ordet, du sa, jag vill inte kalla det makabert, sa du, men just om man tittar på de olika inriktningarna som man kan jobba som polis, så just kriminaltekniker, ni får ju se oerhört många scener och bilder som många människor skulle beskriva som makabra just. Jag menar, jag tänker på olika former av tillhyggen som träffa människokroppen på alla tänkbara sätt och sånt. Och det måste du ha sett mängder av. Hur har det påverkat dig?
Ja, men det är väl lite grann så att när man ser vissa skador så inser man ju att den som har åsamkat de här skadorna måste, jag skulle säga, kanske inte vara helt frisk. Va? Mm. Eller åtminstone drabbas av ett raseri som kan vara svårt att förstå.
Mm.
Men när vi är ute på ett jobb, vare sig det handlar om att titta på en plats där kroppen ligger kvar eller göra våran del av undersökning inne på rättsmedicin i samband med obduktion, som man brukar säga traditionellt, alltså en rättsmedicinsk undersökning, så handlar det om att vi är där för en arbetsuppgift.
Mm.
Vi är där för att titta på allt det här som man kan uppleva som makabert, men försöka skapa någonting av det. Och det kan vara svårt att förklara, men när man är mitt uppe i ett, man ska säga, ett tankearbete, då ser man kanske inte det makabra alltid i det, utan man ser det mera som spår och mönster som ska säga mig någonting.
Mm.
Däremot så har det ju hänt när man har kommit hem sen och saker har kommit i kapp, då kan jag nog känna att jag behöver göra någonting för att komma ur en olustkänsla.
Hur kan du beskriva det lite, att du kommer hem och får, vad är det för typ av olustkänsla du kan få då?
Nej, men det är ju ett tillfälle, till exempel då hade jag att göra med ett barn som var samma ålder som min egen dotter. Lika mycket tänder, samma typ av blöjor. Och det är klart att då är man professionell. Just då är man professionell. Men sen när man kommer hem och ser sin egen dotter ligger där med samma typ av blöjor, så då, ja, men då saker kommer i kappen.
Och du, när du pratade om den andra barnet då, var det då ett avlidet barn?
Ja, precis.
Exempel, som har blivit brakt om livet eller något sånt?
Ja, precis.
Mm.
Och då det är ju ofrånkomligt att man tar med sig saker. Jag tror att skulle jag hamna i det läge där jag aldrig tar med mig någonting, då skulle jag nog bli lite orolig för mig själv. Men sån är jag som person. Jag är en person som gärna tar med mig saker, men jag hittar olika sätt att bearbeta det.
För du nämnde så att du kunde vid något tillfälle då få med en sån olustkänsla hem till exempel, och du tar med dig den. Då sa du, då måste jag göra något för att ta mig ur den. Men vad har du då för knep att ta dig ur en sån olustkänsla för att liksom lätta lite på ditt tryck då, så att säga?
Ja, jag har ju dels så har jag ju musiken som är ganska ny polis, och kunde jag sitta rätt ofta med gitarren efter någonting jag har varit med om, och det gör jag väl ibland fortfarande. Men sen har jag den stora glädjen att ha levt ihop med samma kvinna nu i 35 år, så att hon är ju en riktig norrländska, med vad det innebär liksom, att när jag kommer hem och säger liksom att fan, det var en grej på jobb, det är sluta svamla, liksom, koka kaffe, så här, jag förstår, alltså, det, man växer ihop på det sättet att det kan låta lite rått, men det är otroligt hjärtligt, och så att, jag menar, det är ju klart ett stöd naturligtvis, man behöver inte göra sig till.
Kan du bolla saker med henne och berätta att du känner dig lite down? Eller
ja, men det kan man ju göra. Hon jobbar ju kanske inte i samma bransch som jag, men hon är den klassiska konstellationen med sjuksköterska och polis.
Ah, okay.
Så hon har ju naturligtvis sett en hel del också. Så hon vet, förstår ju känslan ibland. Sen så kan vi inte gå in på några detaljer, vare sig hon eller jag, om vad vi möter på våra jobb. Men det är det jag menar på, att har man levt ihop så länge som vi har gjort, då behöver man inte prata så mycket.
Nej.
Så att, och det är ju... Så att jag, men sen har jag ju några på, måste jag räkna lite grann, 12 hundar också.
Okay.
De kan ju vara lite tröstande.
Så du har i alla fall saker i ditt privatliv som kan avleda dina tankar från det polisiära?
Ja, då, det har jag inga problem med.
Nej.
Det har jag inga problem med, men sen är det vissa, det är ju som jag sa, det finns ju ändå vissa bilder som jag vet att jag aldrig kommer bli av med. Hur jag än gör så kommer de alltid sitta kvar på näthinnan. Och det är ju ingenting som man går omkring och mår dåligt av, men det tror jag alla poliser har. Alla som jobbar inom räddning, brandkår, vad det nu må vara, har ett intryck som kommer finnas där för alltid. Det behöver inte innebära att man behöver ha debriefing två gånger om dagen, men de finns där. De blir liksom som en följeslagare genom livet, för att någonstans så ger de en någonting också. I mitt fall så den här bilden jag har kvar är kopplad också, som jag sa, till lite granna skuldkänslor som gör att jag förhoppningsvis ändå har blivit en bättre människa. Och den här bilden är ju en påminnelse om det hela tiden, att nu det här är din lilla stämpel som ska se till att du fortsätter vara något bättre människa.
Just det. Jag undrar lite, vad är det för typ av skuldkänslor du nämner då? Varför får du skuldkänslor?
Det här egentligen, det handlar ju om en kollega som tog livet av sig själv.
Okej.
Och jag pratade med honom bara några timmar innan han gjorde det. Och förstod ju efteråt egentligen att han försökte nog säga någonting som jag inte fattade. Och det är väl den biten då man kanske ska... Ta sig tid att lyssna mer med hela, med lite inlevelse när folk försöker säga någonting och förstå vad är den här människan försöker säga mig egentligen.
Har vi människor också en tendens efteråt att kanske lägga en del av skulden då och tänka att om jag hade lyssnat bättre och
så är det naturligtvis.
Är det någon form av, man vill ju kanske se att det hade funnits en utväg om jag hade kunnat lyssna mer eller ta in det mer och sånt.
Jo, men så är det naturligtvis, och det blir ju alltid en efterkonstruktion att om inte om hade och så vidare, men jag tror ju samtidigt också att vi har ett annat sätt idag att umgås. Där har du inte läst det på Facebook så finns det inte liksom lite grann, va? Och jag brukar roa mig med, och jag är själv likadan, så jag ska inte liksom på något sätt höja mig själv till skyarna, men man sitter och käkar middag, så sitter man gärna med nosen ner i telefonen istället för att prata med varann. Och det är jag menar på det, att jag försöker se det här att när någon pratar med mig, jag märker att någon faktiskt vill prata med mig, då måste jag försöka engagera mig att lyssna. Sen gör man inte alltid det, men jag tror att vi har blivit dåliga på att prata. Sämre i alla fall.
Det är en intressant iakttagelse, och jag tror absolut att det ligger någonting i det du säger. Jag skulle byta samtalsämne lite grann, för att jag tycker att osökt, vi har avslutat avsnitten här hos Snutsnack med att prata lite om film. Men när man pratar om din del i yrket så kommer jag ju osökt att tänka såklart på CSI. Och hur blir det då när du sätter dig framför tvn i soffan och myser ner med lite chips och ska kolla på CSI? Hur resonerar du då som jobbar med kriminalteknik?
Alltså jag har ju sett några avsnitt, jag kan inte påstå att jag har sett alla, men några har jag ju sett. Och om man tittar på de metoder de använder så är de, jag tycker de har gjort en bra research. För de metoder de använder där, de fungerar. Det är de metoderna vi använder ute på fält. Många är för övrigt svenska, ska jag säga. Sverige ligger ganska långt fram i kriminalteknik internationellt sett när det gäller att hitta på nya metoder. Men så visst, där är det inga problem. Men sen är det ju allt det andra. Tänk dig alla de här skjutningarna vi har haft nu senaste halvåret 2017 och lite grann in i början på 2018. Tänk om vi kunde vara klara med dem på 45 minuter.
Det hade varit något.
Det hade inte varit dumt, men så är det ju inte. Så att där är det ju alltid så. Ska du göra bra tv så kan du inte göra sann tv. Va?
Men det är ändå intressant att just den delen då av polisyrket har kunnat bli liksom tv-serier. Alltså kriminaltekniken ändå är så pass intressant också för underhållningsbranschen och för oss tv-tittare att vi vill följa sättet som man då jagar en misstänkt, till exempel mördare på. Va? Så att...
Jo, men det är ju det. Och det här har ju faktiskt även fått konsekvenser i rättsprocessen. Man talar ju nu om den här CSI-effekten när du ska ha en huvudförhandling, att det är nästan som man frågar efter kriminalteknisk bevisning fast en person är gripna på
bar gärning.
Men vi har ju varit med om där man griper folk i en bil, i en stulen bil, och ändå så vill man ha bilen undersökt för att veta vem som har suttit i bilen. Då kanske han liksom, okej, men vänta nu ett tag. Allting måste inte hänga på kriminalteknik. Ibland så är ju en dubbelpatrulls ögon rätt värdefulla också. Ser de en kille sitter bakom ratten i en stulen bil, så tror inte jag att vi kommer längre genom att gå in och topsa ratten.
Ja, just det. Så man kan säga att det liksom har slagit en volt så att det nästan har blivit för intressant för vissa då. Så att vittnesmålet borde egentligen räcka.
Ja,
men att
visst
man,
är det så.
Ja, just det.
Visst är det så. Men det är ju en ganska stående kommentar från försvaret, men det finns ingen teknisk bevisning. Nej, men herregud, man har ju sett honom vara där. Och sen så tror jag också att det finns en rädsla i att använda den typen av bevisning om det inte finns någon teknisk bevisning som styrker upp den. Tyvärr, det har gått kanske lite för långt.
Just det.
Och vi ska nog lägga fokuset där vi faktiskt gör nytta. Mm. Och det gör vi ju då. Vi försöker verkligen prioritera och titta på, behövs det verkligen kriminaltekniker ut på det här ärendet, eller ska vi använda våra resurser, våra faktiskt ganska begränsade resurser, där vi kan göra någon skillnad för utredningen.
Just det. Kriminalteknik, Tommy, är det någonting du kommer fortsätta att jobba med?
Ja, det är det. I någon form. Nu är jag ju chef, och det gör ju att jag tyvärr ska säga inte är ute så mycket som jag skulle vilja. Men kriminalteknik kommer jag nog vara kvar med i alla fall till pension, så får vi se efter det kanske. Jag vet ju, det finns ju gamla pensionerade tekniker som fortsätter i andra banor.
Just det, precis. Det gör det. Tommy, stort tack för att du var gäst här i Snutsnack.
Tack själv för att jag fick komma.
Och ha det jättebra.
Samma.
Tack för att du har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack. Ha det riktigt bra. Glöm inte att gilla Snutsnack på Facebook. Mig, Hasse Brontén, hittar du på sociala medier under mitt namn. Ta det lugnt till nästa vecka, så hörs vi då. Ha det bra.